Så nu för din bara närvaro här och att du vill bara betjäna in i våra liv just nu och du vill komma och bara röra vid oss och vi vill öppna upp för dig. Be dig om att du ska betjäna oss, Fader, den här dagen och bara uppenbara mer av vem du är, uppenbara ditt ord, uppenbara din härlighet mer och mer för oss, Gud. Vi tackar dig, Fader, för att du är här för att beröra oss just nu. I namnet Jesus. Kom, helige Ande, och gör ditt verk. Vi prisar dig för dig i Jesu namn. Amen. Det är ju, igår så talade vi då för er som var här att vi talade om det här med villkorslös kärlek. Och jag kommer, det blir som en koppling till det, men det är inte så att det här är frånkopplat där som, eller att det här är så tillkopplat att inte du fattar om inte du var med igår. Det viktiga de här dagarna, vet ni, det är ju inte att du tar en massa anteckningar och fattar allt och sådär, va? Utan det viktiga, det är på något sätt att du möter Gud, och därför så vill vi ju ha lite grann utav en höll på att säga, jag vill gärna ha mysbyxkänsla lite grann på de här dagarna, för det är att om vi sätter upp och gör en konferens och drar på oss så här med, va? Så kommer vi in i ett speciellt mode, och då blir det inte den här familjekänslan som jag upplever är rätt viktig, eller den här avslappnade känslan som är rätt viktig att ha när man ska kunna ta emot ifrån Gud. Alltså ska man kunna bli berörd på djupet, så är det väldigt bra om det av och till är avskalat. Inte bara så, men just de här dagarna. Och en del av er har ju varit med tidigare när vi har gjort våra helande helger, och ni från Arjeplog, det var ju där vi började experimentera faktiskt. Jag kommer ihåg när jag satt med dig och Lilian Ingalén här och så la fram en skiss på vintern 2007. Och så körde vi första gången 2008 och sådär. Och det är fortfarande ett bra, vi kör det. Jag körde i Sundsvall här i för någon månad sedan, den stilen. Men jag har också känt att det har funnits en längtan i mig på något sätt, va? Att inte bara jobba så att man har vissa människor. Det är ett bra att jobba så fortfarande, och jag gör det också som sagt, men inte bara ha människor som är specialtränade, som har tränat till samtal och sånt här, utan att på något sätt göra det här med helande och upprättelse så enkelt att vem som helst som har varit här kan ta det med sig och bara börja köra på när man kommer utanför dörrarna. Och ibland så säger människor ungefär så här att ja, men då behöver vi inte ha sån här tillfällen, utan Jesus är ju med mig överallt. Och det är sant, men jag har också upplevt det att väldigt många människor är väldigt positiva till saker i praktik. Det är alltid så. Om man säger hur många är intresserade av att göra det här och det här och det här, då får du alltid en skog av händer som räcks upp. Men när man sedan kommer till att nu sätter vi ner lite grann fötterna och gör detta, då märker man att många som var väldigt positiva i teorin är inte alltid lika positiva när det väl kommer till det. Och därför så är det bra att man hittar sådana här tillfällen där det blir lite konkret, va? Och ganska avslappnat och ganska anspråkslöst på något sätt, om man säger så här. Och det är där jag känner lite grann idag, att jag tror att Gud både vill hjälpa dig för andra människors skull, men också att han vill betjäna dig. Och det här är någonting som jag bara har känt är så viktigt att vi kommer in i. Ni som var med igår, ni vet att jag pratade om det här med att många människor ibland blir så upptagna av vad Gud talar och vad han vill att vi ska göra. Vi är så fokuserade hela tiden på vad ska vi ta emot, vad ska vi göra. Men jag tror att det är liksom för att du ska kunna slå med Gud och gå med Gud i det han har kallat dig till i längden, så måste du hitta en grundtrygghet och hitta liksom ett flow som kommer utifrån att Gud på något sätt, att du har fokus på vem Gud är, på Guds kärlek, och att det är där du hittar liksom identitet och flöde. För att ju mer du tar emot av honom, ju mer kommer du också att bara kunna ha och ge till andra människor. Och om du är fokuserad på att låta honom betjäna dig och låta honom tvätta dina fötter och lär dig att inte komma inför Gud som en expert, va? Utan lär dig att komma som en nybörjare, en amatör. Så blir det väldigt bra. Det är en av de sakerna som jag bestämt mig för, att jag kommer aldrig liksom komma inför Gud eller komma till församlingen som en expert, utan jag vill alltid komma som en nybörjare, va? Eller som Jesus säger, som ett barn, för det att jag vet att det finns alltid någonting mer att lära sig. Det finns alltid någonting som inte jag har upptäckt, något som inte jag har sett, något Gud vill göra i mitt liv. Och därför så är det väldigt gott, vet du, att kunna komma inför Gud förutsättningslöst. Du behöver inte veta allt. Du behöver inte fatta allt. Du behöver inte kunna allt. Du behöver inte ha svar på allt. Du behöver inte ha alla analyser. Utan ibland kan det med smoder man kan säga vara och säga: nej, men jag vet inte. Jag fattar inte det här. För det är inte vad du fattar som hjälper dig och frälser dig, utan det är vem Gud är. Och idag så kommer fokuset ligga ganska mycket. Det kommer ligga mycket på den på förmiddagen, och även genom hela dagen har jag en känsla av att jag skulle vilja tala om Gud som våran fader eller våran pappa. När Jesus kommer till jorden så säger Bibeln att ingen har någonsin känt Gud, står det i Johannes 1, utom den enfödde Jesus Kristus. Och han kom för att uppenbara hans härlighet, och den som har sett Jesus har sett fadern. Ni vet, när det är bara några timmar kvar innan Jesus blir arresterad, så pratar han om Filippus, och Filippus säger: visa oss fadern så räcker det för oss. Och då säger Jesus: men Filippus, du har gått med mig i 3 års tid och inte fattat någonting. Hela budskapet är ju att den som har sett mig har sett fadern. Därför att Jesus kom för att uppenbara fadern. Och det är lite grann ett paradigmskifte när man lär känna Gud som far och lär känna Gud som pappa. Och jag vet att när jag talar om det här så rör det här upp saker. Vi har ju lite olika erfarenhet utav pappa eller fader. Men, och jag är mycket medveten, jag kommer ta en hel del av min egen story här också för att inte du ska känna att jag står och talar ovanifrån. Men det är ändå så viktigt, vet du, att du lär känna Gud som din pappa. Många gånger när vi blir frälst, vet ni, så lär vi känna Gud genom Jesus Kristus, såklart. Och det är ju den första vi möter på något sätt, Kristus. Och då lär vi känna honom som frälsare, den som förlåter oss all synd. Och sen talar vi mycket om att Jesus är Herre. Och det är med all rätt, för att han är ju Herre. Han är frälsare, han är den som förlåter. Men han är vägen, sanningen och livet, säger Bibeln. Han kom för att öppna vägen hem till fadern. Och Gud vill att du inte bara ska lära känna Kristus, utan även lära känna Gud som din pappa. Och vi kommer som sagt komma in på den helhet. Det är ju väldigt intima ord som används i Bibeln för fader. När det står Abba till exempel, så det är ju det mest intima ord man kan tänka sig. Det är ju som när min lilla dotter Naomi kommer och skriker pappa och hoppar upp i famnen på mig, va? Det är det som är betydelsen Abba. Och det står att den helige ande vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Och det finns ett rop som stiger upp inifrån oss: Abba, fader. Ja. Och en av de sakerna, när jag vet att människor, att när Guds nåd har landat i en människa på djupet, va? Då pratar man inte längre så mycket i termer om herreskap och att man är tjänare, utan man har landat i barnaskapet, va? Är att Gud är min pappa. Och för mig, kanske för några av er också, så var det här rätt tufft att höra, för att min upplevelse utav pappa var inte alls den här positiva upplevelsen som ett barn borde få ha. Och om du inte har haft de här positiva upplevelserna utav din pappa, så kommer du på något sätt att bära det med dig in i relationen med Gud. Jag kan höra det när människor profeterar. Jag kan höra det när människor betjänar om man inte har fått uppleva Guds faders hjärta. För då finns det en hårdhet och det finns en tuffhet och det finns ett fokus på allt man måste göra och prestera hela tiden. Kanske inte sägs, men det finns där. Därför att man har inte landat i att Kristus är min vän. Gud är min pappa. Jesus, när han kommer, så talar han om Gud på ett helt annat sätt. För om ni läser Gamla testamentet, då kan ni ju se att Gud talas om som domare. Han talas om som rättvis. Han talas om som kung och universums herre och allt sånt. Men väldigt sällan i direkt mening är det någon som tilltalar Gud som fader i gamla förbundet. Men Jesus, han ger ju oss den här bönen i Matteus 5, eller i Bergspredikan 6 är det ju, Matteus 6. När han säger, Fader vår, som är i himlen. När han har uppstått, och så står han och liksom samtalar, och hälsar dem, säger han till kvinnan i liksom den här gravträdgården, att jag går upp till min Gud och er Gud, min fader och er fader. Det här är på något sätt en grund i nya förbundet. Det här är på något sätt en grund i det kristna livet. Och jag märker det. Det var en av de sakerna som jag förstod när jag jobbade upp i församlingen i Arjeplog. Jag hade blivit väldigt trygg i min kallelse och i min tjänst. Därför att jag visste att min himmelske pappa hade sänt mig. Ja. Och det var därför jag pratade mycket i termer där. Ni känner ju igen det, ni som var med. Jag vet att du och jag har haft en del samtal om detta också, Inga-Lena. Att om du är sänd av Gud så har du en smörjelse så att du kan göra det du har fått en kallelse till. Det kan låta hårt att säga så. Och det var det säkert där uppe några gånger också, så att jag har vuxit en del sedan dess. Men du kan inte säga så om inte du förstår att det är din himmelske fader som sänder dig. Eller din pappa som sänder dig. För om du tror att du är tjänare och att Gud bara är din herre och du bara ska göra hans vilja, så kommer det leda till en otrygghet. För att du vet, en pappa har ju en helt annan relation till sina barn än vad en herre har till sin tjänare. Och en sak som vi ofta glömmer av när Jesus talar i Johannes 15, det är att han säger, jag kallar er inte längre tjänare utan jag kallar er för vänner. Det är en stor skillnad på vad en Jesus tjänare och en Jesus vän, eller hur? Nu finns det ju ett mått, självklart, för det är de som säger, men Bibeln säger att vi är tjänare. Absolut, Bibeln säger att vi är tjänare, men det är ju ingenting som är unikt för kristendom. Det predikar islam också, det talar judendom om också, det talar alla religioner om. Men det är väldigt få religioner som säger att du är Guds vän eller att du är Guds barn. Pröva och säg det här till en radikal muslim så får du se vad som händer. Därför att det är så radikalt det här, vet ni, att Gud är våran pappa. Att vi är Jesu vänner. Det förändrar precis allting i det kristna livet. Och det skulle jag vilja tala om lite grann idag här. Ja, det gör jag ju redan inför sig, så att vi fortsätter tala om det. Ni vet, många människor frågar ju, vem är Gud? Och många kristna pratar om, vem är Gud? Jag ska läsa från Johannes 1 här strax. Och jag tyckte att det är märkligt när jag är i olika kristna sammanhang och reser, för att när jag är liksom i mer så här lite mer vänsterkristna falanger, då är Gud alltid lite kommunistisk, va? Han vill ju aldrig att du ska äga någonting, och han tycker att det är fel liksom med att du är rik, fast en Bibeln väldigt tydligt säger och lovar oss ekonomiskt överflöd som en del i nya förbundet. Det är väldigt tydligt. Jag har gett dig kraft att förvärva rikedomar. Absolut. Gud vill välsigna dig med pengar. men för det är att man har liksom de här typ med socialistiska värderingarna, så blir det som slår igenom. Och då blir det då ska man tänka på miljön och sådär, och man ska hålla på. Det är en massa sådana här grejer som kommer in, och du ska tänka på att det är en massa snack om samhällsklass. Och så Jesus blir en ny Martin Luther King på något sätt, va? Jesus blir en ny Gandhi, för att det handlar om fred och icke-våld och orättvisor i världen och sådär. Och det finns ett mått av det som är sant, va? Men det är ju inte det som är summan av evangeliet. Och i andra sammanhang som jag kommer i, där är det väldigt viktigt att tala ut om abort, och väldigt viktigt. Där är det inga problem med ekonomiskt överflöd, men där är det istället helt andra saker som blir problematiskt. För det är att vi försöker hitta en bild av Gud och försöker hitta vem är Gud. Och på något sätt så är det väldigt lätt att vi tänker att Gud är lite som oss. Han delar våra värderingar. Bara för att jag har svårt för invandring så Gud är. Eller lite provocerande åt andra hållet. Bara för att jag har svårt för SD så kan Gud inte tycka om Sverigedemokrater. Bara för att jag tycker att den här frågan är, så måste Gud tycka så. Och så blir det att vi försöker hitta Gud i våra egna värderingar. Det har ju människor alla tid gjort. Det är ju därför som Abraham, Gud säger till honom: ta med din son, din enfödde son som du älskar, och slakta honom på berget. Det låter ju helt sjukt för oss, eller hur? Ja. Men i den kulturen var det normala som du kunde tänka dig. Alla höll på med barnoffer i den här kulturen. Så därför så gjorde Abraham det som alla andra gjorde. Att ja, men det är klart det är så Gud är, va? Det är klart jag ska offra mitt barn, för det vet ju vi att Gud offrar sin son och på något sätt såhär, va? Så det är klart Abraham, han går upp och så ska han offra sitt barn. Men då säger Gud: nej, jag har redan förberett ett offer, Abraham. Jag är inte sån här. Jag är inte sån att jag håller på med barnoffer. Det var ju inte tanken, tror jag, i grunden, att Gud ville testa Abraham så mycket som att han var tvungen att få Abrahams uppmärksamhet och visa Abraham att jag är inte sån här, utan du kan lita på mig. Om jag säger att du ska dra ut till ett nytt land, så kan du lita på att jag är för er. Har jag lovat dig att välsigna Isak, så håller jag det. Jag kommer inte ta ifrån dig och kräva det här utav dig. Men det är ju det som är själva bilden. Men problemet är att i våran värld, om vi tittar fel, så får vi en bild av Gud som blir en avspegling av våran kultur. Och då, beroende på vilka kulturella värderingar du har, varifrån du kommer, så kommer det genomsyra hur du talar om Gud, va? Men det står så här i Johannes 1, vers 15. Eller, nej, inte 15, vers 18. Jag är så van att predika 15-18. Så jag sa det bara fart. I vers 18 så står det så här: att ingen har någonsin sett Gud, den enfödde som själv är Gud och är hos Fadern, har gjort honom känd. Ja. Det vill säga, ingen har sett Gud. Ingen känner Gud. Det var ju det Jesus sa till de här religiösa ledarna också, att det finns ingen som känner Gud. Det är bara jag som känner Gud. Han säger, jag och Fadern, är att jag kan inte göra någonting annat än det Fadern säger till mig. Och så säger han att Jesus kom för att uppenbara Fadern. Jesus kom för att visa oss hur är Gud. Och därför, när du ser, vill veta vem Gud är, så gå inte och håll på och göra en massa kulturanalyser och grejer, utan se på Jesus, vet du. Så ser du vem Gud är. Så ser du vem Fadern är. Och sådär, va? Och därför så är jag väldigt noga med, när jag predikar, att inte jag vill att mina predikningar ska bli samhällsanalyser bara. Jag vill inte hålla på och bara predika om politiska problem och sådana grejer. Utan det är väldigt viktigt när vi predikar att predikan alltid pekar på Kristus, och att vi predikar evangelium. Aldrig någonsin ser ni att de första kristna var engagerad och tog ställning i olika samhällsfrågor och höll på så. Det betyder inte att det var oviktigt, men det de var väldigt upptagna med, det var att predika Kristus så att världen kunde få se vem Gud är. Det är väldigt viktigt att komma ihåg detta. Vårt uppdrag som församling handlar inte om att påverka så att vi får nya lagstiftningar och grejer, utan vårt uppdrag som församling handlar om att predika evangeliet. Sen kan Gud kalla dig in i politiken. Han kan använda dig på olika sätt. Absolut. Men det är väldigt viktigt att vi kommer ihåg detta. Va? Att Guds syfte med Jesus Kristus var att människor skulle få komma hem till Gud. Och därför så, när ni läser breven, till exempel Korinterbrevet och så här, så går ju Paulus aldrig in och talar till korinterna att de skulle ta ställning mot orättvisorna i samhället. Fastän Korint var dåtidens Las Vegas med en massa problem och en massa orättvisor och så där. Utan det han håller på med, det är att han håller på att tala om, kom ihåg vad Gud har gjort. Du har blivit friköpt och priset är betalt och du är helgad och du är rättfärdig och du vet en helig människa går väl inte till prostituerade eller? Du är ju helgad, du är ju ren, du är en fin kille och en fin kille går väl inte till prostituerade. En helgad människa går väl inte att supa ner sig på nattvardsvinet och så får de andra ingenting. Ja, han talar utifrån om detta, utifrån vad Kristus har gjort. Va? Men det är inte hans budskap att predika skötsamhet, utan han predikar evangeliet och så förvandlar evangeliet människor. Det betyder inte att man behöver vara blind för olika problem i samhället, eller att man inte ser olika saker. Men det betyder att jag tror att det är en kraft som på djupet har möjlighet att förändra en människa. Det är evangeliet. Och det vet ju ni som har suttit fast i olika saker, att man kan pröva en massa olika saker för att bli fri, men till dess man möter Jesus så sitter man fast i alla fall. Därför att jag är inte fri, jag har inte en så pass fri vilja att jag bara kan välja och göra som jag vill, utan jag behöver ett möte med Gud. Och då kommer Jesus och så säger han, eran Gud är inte den här romerske kejsarguden, är inte Zeus som sitter långt uppe på ett berg och kräver en massa offer och väntar på att ni ska göra fel, och när ni gör fel så kommer den blixt från himlen, va? Utan är han Gud, är er pappa, ni är hans barn och han är eran pappa. Han vill att vi ska leva utifrån det här barnaskapet. Och barnaskapet i det kristna livet är ju inte bara grunden, utan det är ju hela grejen. Jag ska visa det lite grann här. Ni vet, Efeserbrevet 1 här. Tack Jesus för Efeserbrevet 1. Ibland är min bibel så levande att bibeln verkar flytta på sig sen när jag letar. De springer runt så här. Men här var det i alla fall. Det står så här i Efeserbrevet 1. Vers 3 till och med 4. Eller vers 6 till och med. Hur kan vi läsa till? Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Liksom han innan denna världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn, enligt sin vilja och sitt beslut, för att den härliga nåd som han har skänkt oss i den älskade ska prisas. Så han har välsignat dig med all den himmelska världens andliga välsignelse. Han har utvalt dig i honom för att du skulle vara helig och fläckfri inför honom. När gjorde han detta? Innan han skapade världen. Så utvalde han dig. Vill han ha dig? Så såg han dig och kände, det här är en bra kille, det här är en bra tjej. De vill jag ha med i min familj. Och så säger han att han genom Jesus Kristus förut bestämt att vi skulle tas upp som hans barn, enligt sin vilja och sitt beslut. Ni ser hur han trycker på här, Paulus, och säger han vill verkligen detta. Va? Han, enligt sin vilja och sitt beslut har han förut bestämt att du skulle tas upp som hans barn. För att den nåd som han har skänkt i den älskade ska prisas. Våran vision för Gud kan ju vara intressant. Och jag är mycket så här, det vet ni att det är väldigt sällan som inte jag har någonting på gång så här. Det är ofta jag har liksom något nytt projekt på gång eller någon ny satsning, eller jag håller på att bygga något nytt, och just nu här faktiskt så i veckan här så kommer jag är en grej till jag kommer igång med och så här. Men Någonting som är mycket viktigare än min vision för Gud, va? Det är ju, vad är Guds vision för oss? Har ni tänkt på det? Vad är Guds vilja för dig? Nu ska jag lösa hela den problematiken, så slipper du fråga vad vill Gud med mitt liv framöver. Så jag bara lösa det rätt upp och ner. Gud är pappa, eller hur? Och därför så vill Gud ha barn. Han är inte barn, han är inte pappa för att han har barn. Han vill ha barn för att han är pappa. Eller hur? Gud, han är ju densamma igår och idag och så och till evigt tid. Han förändras inte. Visst? Så att han får barn gör honom inte till pappa, utan han får barn just därför att han är pappa, va? Han har längtat efter familj. Kommer ni ihåg att jag sa igår att varje dag vid kvällsprisen så kommer Gud och vandrar med Adam och Eva i lustgården. Vad man ofta glömmer bort är att de som skrev Bibeln var ju inte svenska utan hebreer. Och för en hebre, för ett judiskt tänk, så börjar inte dagen på morgonen utan på kvällen. Så det första som händer på dagen, det är att Gud kommer och vandrar med Adam och Eva i lustgården. Gud vill helt enkelt att du ska leva som hans barn och vara en del i hans familj. Det är hans vision. Han vill ha familj. Och därför så bestämde han att göra dig helig och fläckfri, så att du kunde vandra med honom och han kunde vandra med dig. Alltså, han utvalde dig. Han ville dig. Det var inte du som tog emot Jesus egentligen, utan det var han som tog emot dig. Och därför så behöver du inte vara rädd för att tappa din frälsning om du gör bort dig. För det är att din frälsning bygger inte på att du väljer Jesus, utan på att han har valt dig. Ja, men har vi inte en fri vilja då? Ja, den är nog inte så fri som vi tror kanske, va? Utan det beror inte på någon människas vilja, utan på Guds barmhärtighet, säger Bibeln. Han har utvalt dig och fött dig på nytt. Och det är ju väldigt få föräldrar som sparkar ut sina barn ur hemmet om de gör bort sig. Ibland så händer det ändå. Ibland kan det vara tvunget att man sätter upp gränser för att man lever ett så pass destruktivt liv under en tid att det går liksom inte, man måste in på rehab eller vad det kan vara, va? Men det är nog väldigt få föräldrar som mår bra av att relationen med barnen inte funkar. Jag vet inte om ni har upplevt det någon gång, ni som är föräldrar, att ni har sett era barn må dåligt och så öppnar de sig inte och så vill de inte prata och så känner ni att jag kan inte göra någonting för att hjälpa den här människan eller min pojke eller min dotter. Det är rätt tufft. Ja. Gud är våran pappa. Han känner precis likadant inför dig som du känner för dina barn, bara 100 gånger starkare. Så hans vision är att du ska vara en del av hans familj. Ja, men vad ska jag göra då? Jag går med Gud och njuter av att du är hans son, att du är hans dotter. Så kommer de andra sakerna att lösa sig också. Det är därför jag har sagt många gånger när jag predikar att jag och min fru, vi brukar säga till Gud att om du vill välsigna vårt arbete så gör det. Och vill du bränna upp vårt arbete så gör det också. Jag har som ingen prestige att få det här till att funka, vet ni. För att jag bygger inte utifrån att jag bygger någon identitet på det, utan det är helt enkelt så att jag är Guds barn. Han är min pappa. Vi går tillsammans och sådär och så händer en massa bra saker. Men den här biten då kan vi ha olika lätt för och olika svårt för att ta emot. Därför att för många människor, kanske en del av er här inne, när du hör ordet pappa så tänker du på liksom... Ja, men det är ju liksom, jag vet att jag har en trygghet i min pappa. Jag vet att min pappa alltid är där för mig. Jag vet att pappa finns där och stöttar mig. Men för några andra utav oss, jag inkluderar mig själv här, för att pappa, han valde att lämna mig för att kunna leva ett liv i missbruk, så har pappa en helt annan klang. Då kan det här med pappa och fader istället vara förenat med det värsta som kan ha hänt. När jag gick in i min helande process, va? Jag kom ju till arken då 2001. Så hade jag blivit radikalt frälst och jag hade mött Gud starkt. Och jag hade redan börjat se mirakler. Vi hade sett demoner lämna, blinda som får sin syn och döva som hör oss. Absolut, alla sådana saker. Men jag hade så svårt för detta med att Gud är min pappa. Jag hade så fruktansvärt svårt, för jag hade liksom stängt ner hela den smärtan och besvikelse som jag hade över att min pappa förstörde min uppväxt, lämnade mig och lämnade min familj i en ekonomisk ruin. Va? Och jag hade så fruktansvärt svårt att tänka på att när mina vänner hade med sina pappor med ner på hockeymatchen, så var inte min pappa med. Det var så fruktansvärt tufft för mig att höra när andra sa att vi ska åka på semester. Pappa har köpt en resa. Och så frågade jag mig, men du har ingen pappa? Vad är din pappa? Och jag får säga, jag vet inte vad pappa är. Jag vet inte vem min pappa är. Jag har aldrig pratat med min pappa vid det tillfället. Det gjorde ju att ordet pappa för mig inte var förenad med något positivt. Utan pappa var det värsta ord som man kunde säga till mig. Jesus var helt okej. Helig ande var helt okej. Smörjelse var helt okej. Guds kraft var helt okej. Men att tänka Guds familj och Gud som fader, det gick inte. Så när helande processen satte igång på bibelskolan, så satt jag liksom och pressade och höll emot. Och jag kom ihåg, vi var under veckorna när vi talade mycket om helande, så gick jag ut och liksom gick i skogen. Och jag gick ut och ställde mig på en brygga nere vid Lillsjön i Kungsängen och tittade ut, och så mådde så fruktansvärt dåligt över den här kampen med pappa. Och så kommer ju alla de här flykttjänsterna, va? Jag vet inte om någon av er känner igen det, för ibland är det lättare att sticka och ta tag i såna här saker, va? Det är lättare att gå ut och supa ner sig eller skära sig eller skada sig än vad det är att möta sin inre smärta. Det är mycket lättare att resa folk från rullstolar och se människor helade från svåra sjukdomar. Jag har sett många helade från cancer. Men det är ingenting emot den smärta, så det mot som det kan krävas att möta sig själva. Ja. För att den smärta som fanns i mitt liv vid den här tiden byggde på att någonstans djupt inom mig så visste jag att min pappa vill inte ha mig. Min pappa vill inte ha mig. Därför så kunde jag aldrig komma inför Gud utan mina gärningar. Utan jag var hela tiden tvungen att relatera till Gud som Herre. Så när folk sa saker som, det var pratade mycket så på arken vid den här tiden då, att du kan komma upp och sitta i din pappas knä och bara ta emot och så kände jag att den sista plats jag vill sitta är i pappas knä, va? Är ni med på vad jag försöker säga? Det här är någonting som vi behöver tala mycket om i kristenheten, för jag upplever att det är så många människor som har liksom en skev fadersbild och som har så svårt att landa i det här att Gud är min pappa. Det gör att en del av helande processen som är otroligt viktig i våra liv inte landar. Det gör att vi har en massa människor som är, som vi brukar kalla orphans, eller liksom vad heter det, sån här typ barnhemsbarn som har växt upp utan föräldrar, föräldralösa. Och när du är föräldralös så har du ingen som har fostrat dig och som har tränat dig och så där, utan du blir liksom du hamnar i tonårsstadiet hela livet, va? Du blir en rebell hela livet. Och jag kunde ju höra det. Jag vet ju ibland i en del av dem som vi kämpar med tillsammans uppe i Arjeplog, va? Att det de behövde var ju inte mer undervisning eller mer höra mer om att skärpa till sig eller mer ordning i församlingen, utan de behöver en stor pappakram. Problemet var bara att när man börjar adressera det så slår ju all förkastelse in som de har upplevt, kanske då i sin relation till sina föräldrar, inte bara i Arjeplog utan även här och på andra platser, så slår den här förkastelsen in som man själv har upplevt det. Och då istället för att öppna upp och ta emot den här kramen så stänger man till och vill ha en ännu hårdare variant, va? För jag är ju tuff, va? Eller? Jag har ju lärt mig att klara mig själv. Jag har lärt mig att överleva utan att någon tar hand om mig. Jag har lärt mig att fixa det själv. Inte jag behöver ingen som står med mig. Jag behöver ingen som hjälper mig, för jag har lärt mig att klara mig själv. Jag vet inte, jag tror att det finns de här inne som kan känna igen detta. Det här är ju ett typiskt tecken på faderlöshet. Ingen ska kunna tala om för mig vad jag ska göra, utan jag gör vad Gud säger, och det spelar ingen roll vad den andra tycker, vad den andra tycker om det. Så kan du säga på ett sätt, men samtidigt så är du en del av Guds familj, och då kan inte du bara göra hur du vill utan att ta hänsyn till andra människor, va? Det är omöjligt. Men det är svårt att ha en bra syskonrelation om relationen till pappan är dysfunktionell. Därför så är det så att många gånger när man helt enkelt hamnar i konflikt och problem med olika troende och sådär, så går det tillbaka till att egentligen så har inte jag fått tag på det här med Gud som pappa. Och om inte jag är trygg i min liksom relation till pappa, så blir jag inte trygg i familjen, och då blir mina syskon ett problem för mig. För de är sådana som kommer kunna hindra mig eller kommer kunna hjälpa mig, och det är deras fel, och det blir en massa bråk syskonen emellan tills pappa får liksom upprättas då. Papparelationen får upprättas. Och därför så är det här otroligt viktigt, va? Det är så viktigt att en av de absolut viktigaste saker som den helige ande gör, det är att hjälpa oss och koppla med våran himmelske pappa. Och vi ska läsa om det i Romarbrevet 8 alldeles strax. Jag ska bara avsluta mitt vittnesbörd här med att säga att när jag gick i den här helande processen då, det är bra att inte bara släppa ett vittnesbörd mitt i problemet, eller? Så kom jag dit här att jag fixar liksom inte att stå emot den här kärleken som flödar. Så jag bröt ihop och började storgråta inför hela klassen. Och jag gråter inte, för jag visar inte min smärta. Jag visar inte vad jag känner, utan jag har lärt mig att om det är ont så tuffar man till sig och så tar man tag i det och så löser man det själv. Ja. Om det är ont så går man inte till någon och pratar, utan då går man ut i skogen och sätter sig och mår dåligt själv. Och så biter man ihop. Jag känner att vi rör vid någonting här nu lite grann. Så det här kan bli lite känsligt, men jag ska säga det, att det är helt okej för dig och uttrycka smärta idag. Jag vet att det är därför jag berättar mitt vittnesbörd nu. Men jag lipade i flera dagar. Och så kvällen innan jag skulle ha mitt själavårdssamtal på Arken, så blev det för mycket för mig. Så då packade jag väskorna och tänkte åka hem till mamma, för att jag ville fly undan pappa. Alltså min himmelske pappa. Min rumskompis, han visste vilka knappar han skulle trycka på, så han sa till mig så här: Martin, du är fegare. Vadå, sa jag? Vadå feg? Jo, du vill förändra hela världen. Och du har jättemycket visioner och du ber och fastar och står på. På den tiden hade jag karaktär. Vadå? Fastade och bad jag tre dagar i veckan som regel. Ja. Jag hade flera sådana här längre fastor och stod på och proklamerade och bad och sådär. Och det fixar jag. Men han sa, du är feg för du vågar inte möta din smärta. Du flyr hellre än att möta din smärta, och det är mycket, mycket lättare att göra uppror och gå sin egen väg än vad det är att släppa sitt försvar och bli älskad för den man är. Ja. Men bara för att han sa så är jag ju så pass mycket, jag vill visa liksom att du kan inte sätta det på mig, va? Så då tänkte jag, då ska jag hålla ut i alla fall. Och så kom jag upp på mitt själavårdssamtal dagen efter, för alla får ju förbönssamtal på Arken, så där, va? Jag gick upp och satte mig. Och så det första förebedjaren säger är att, du vet, jag bad för dig igår. Han skulle ha mig i samtal då. Visste om det, bad han för mig dagen innan. Och så sa han det, att jag bara upplevde att du ska få möta far idag. Du ska få möta din pappa. Och där bröts något i mitt liv. Där kom Gud in, och jag upplevde hur jag för första gången kunde sitta i min faders famn. Och på något sätt efter det så blev Gud aldrig mer bara en herre eller en teologi för mig, utan han var min pappa. Ja. Jag hade ju aldrig en jordisk pappa. Så min styvfar var jättebra, va? Och han är en fantastisk man. Men det är svårt att gå in och ersätta en riktig papparelation i alla fall. Va? Därför så köper inte jag den här myten om att barnen blir lyckliga ändå om föräldrarna skiljer sig. För det funkar inte så. Va? Därför att du är skapad till att få bekräftelse via din mamma och din pappa. Och om din mamma eller din pappa försvinner så kommer det att sätta sig på dig. Oavsett, va? Ja. Men där upplevde jag att istället för att gå till min jordiske pappa så fick jag komma till min himmelske pappa och han fick undervisa mig. Va? Jag menar, jag kom i en jättekris när vi skulle ha vårt första barn. Därför jag hade ju inte en aning om hur en pappa funkar. Jag har aldrig sett ett normalt familjeliv. Jag hade inte en aning om hur beter man sig. Hur gör jag? Vad gör jag nu? Hur blir det nu? Vad händer nu? Så här. Jag hade ingen att gå till. Jag menar, det var jättejobbigt för mig i kyrkan. För att vår församling som jag tillhörde vid det här tillfället då, det var, bestod utav som regel väldigt hela och väldigt fina och väldigt etablerade familjer där barnen skaffar sig bra utbildning och lyckades och tidigt liksom gifte sig och hus och sådär. Och så kommer jag in där, va? Jag hade ju inte en aning om hur man pratade språket. Jag visste ju inte hur man beter sig i kyrkan. Jag hade inte en aning om hur det är att ha familj. Så när vi skulle ha barn, då sitter jag ju på tåget in till stan. Jag känner, jag vet att jag blir lite så här känslomässigt berörd när jag berättar det här vittnesbördet, men jag kände att jag vill bara vara väldigt ärlig i det här passet. För jag tror att det är bättre än om jag bara står och talar teologi. Men det är ändå glädjetårar, va? Det är inte så att jag går omkring och känner en massa smärta fortfarande i detta, utan jag känner att jag har nog landat rätt bra i pappa, i relationen till pappa nu. Men jag menar, det var jättejobbigt för mig. Jag tänkte, nu jag kom 9 månader, kommer jag vara pappa? Och jag är gärna med och liksom gör barn, om man säger så. Det jag har lovat frun att när som helst, det är bara du säger till, så jag är där för det. Ja. Men att ta ansvar för barnen sen, det är ju något helt annat. Va? Det vill jag inte. Jag försökte köra lite så här med henne, att om jag är med och tillverkar dem så tar du ansvar för dem sen. Va? Men hon köpte aldrig det riktigt. Men någonstans där så fick jag ju gå till Gud som min pappa, och så fick han undervisa mig. Va? Och så fick han fylla på den här kärlekstanken. Och när jag har kommit upp hit till norr, så har ju det blivit hela mitt budskap. Egentligen, om ni hör mig predika, om ni möter min tjänst och ser hur jag funkar, va? Så handlar ju egentligen hela grejen om det här med att upptäcka tryggheten i faderns kärlek. Ja. Och det är för det att jag själv mötte min far. Va? Och du som har vuxit upp och som sitter och du kommer från ett trasigt hem, vet du. Och du känner att det har varit orättvist för dig. Du behöver inte leva under det resten av livet och känna att det ska vara någonting som du har emot dig och som plågar dig. Och där du blir liksom second rate, om man säger så, va? Eller andra klass. Utan du har universums bästa pappa, som har älskat dig från innan han skapade jorden. Och när din jordiske pappa svek dig, där vill din himmelske pappa komma in och röra vid dig. Va? Det kan också vara på ett annat sätt. Va? Det är ju så att många som har vuxit upp i kyrkan, de har ju så mycket att vara tacksamma för. Eller hur? För de har föräldrar som har tagit med dem till kyrkan och rest upp dem i den kristna tron. Och det har varit jättefint. Och man ska ju vara tacksam till pappa och man ska ju inte klaga, eller hur? Utan det har ju varit väldigt fint och jag är ju ändå uppvuxen. Jag är så tacksam för min uppväxt och sådär. Och så finns det en skam i att även om jag har haft en fin uppväxt så har det ändå varit jobbigt med föräldrarna. Så att jag vill ta båda sidorna av det här, för ibland blir det så att när vi som har liksom kommit från en trasighet talar om det här, så är det som att man rör inte vid den här andra sidan av det. Men oavsett hur bra din pappa har varit och hur bra dina föräldrar har varit, så är det ju ändå så att de har inte kunnat vara allt det Gud har tänkt. För att de har alltid så med sig. Och det är klart att jag fick ju sen en större förståelse för min pappa. Så här, och när jag förstod att han växte upp i en i ett hem där hans mamma blev misshandlad av hans pappa, och han lämnade hemmet när han var 16, för han fixade liksom inte att bo i det här destruktiva, och flyttade ensam som 16-åring till Amsterdam. Och det är klart att flyttar du ensam som 16-åring till Amsterdam, då är det bara en tidsfråga innan du är bunden i droger, va? Och när jag kunnat se det, har jag också kunnat känna att det finns ingen bitterhet kvar. Men det jag upplever också att det finns många människor som har vuxit upp, och det är liksom om man säger, man har ett väldigt fint hem och allt är väldigt bra, va? Men ändå så finns den här smärtan över att jag fick aldrig riktig kontakt med pappa när jag växte upp. Jag kunde ju aldrig prata med honom om saker som var jobbigt, utan han tog hand om mig och det var jättebra sådär. Men vi fick aldrig den här kontakten som vi borde ha fått i alla fall. För att ofta i kristna sammanhang då, när man är etablerad, så finns det ju också den här tanken med karriär, och man ska lyckas och få till det, och man ska jobba och sådär, och så har man inte tid för familjen och sådär. Så att man kan ha sår i papparelationen på många sätt, va? Men poängen är ju att du som jordisk pappa och jordisk mamma ska visa dina barn sån är Gud, va? Men nu misslyckas vi ju. Ingen av oss har varit perfekta föräldrar. Och det ska du inte gå och hålla emot dig själv, utan då är det bättre att du får helande för det också, kan man säga. Så. Men då säger Romarbrevet 8 så här. Jag tycker det här är så häftigt egentligen. Inte bara egentligen, det är häftigt. Romarbrevet 8, vers 15. Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Ni har fått barnaskapets ande, i vilken vi ropar Abba, fader. Och jag tycker det är så typiskt svenska bibeln, för de översätter ju inte de här grekiska orden, utan Abba, då tänker vi på en biskop i koptiska kyrkan liksom. Men om det här ordet skulle översättas, så skulle det bli att våran ande ropar liksom pappa, pappa. Och det låter ju inte så religiöst, va? Det vill säga, du har inte fått en slaveriets ande så att du behöver leva bunden i fruktan. Det finns ingen anledning för dig att vara rädd för Gud, eller känna att du inte platsar, eller känna att du inte är bra nog, känna att du inte håller måttet. Det är ju det som han löste dig ifrån. Och så gav han dig barnaskapets ande, i vilket du ropar pappa, pappa. Och så står det versen efter att anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Så den helige andes vittnesbörd, du vet, han hela tiden håller på och talar till dig om att han är din pappa. Och jag kan märka det ibland, vet ni, när jag möter människor som är bundna i fruktan så här. Att de vill ju så gärna uppleva Guds kärlek, men så stänger de till för det blir för jobbigt. Okej, då tar vi ett varv till, va? Och så bestämmer de sig för att de vill inte. Men någonstans där ändå så finns det här, den här längtan inom. För att de känner det här vittnesbördet. Ja, men Gud är ju min pappa. Det här var så radikalt när Jesus kom med den här uppenbarelsen. Det var ju därför de ville stena honom, va? Han säger, jag gör bara det jag ser min himmelske fader göra. Det är min pappa som har sänt mig, säger han. Han talar om den förlorade sonen som kommer hem till fadern. Det var ju liksom en helt liksom skandalös liknelse. Det var ju liksom så kulturellt fel som det kunde bli. Det var ju därför de ville stena honom för hädelse. För att han sa att han var Guds son. Jag har sett det här. Jag kommer aldrig glömma. Jag var uppe i Nordnorge och predikade här för något år sedan. Och så var det en man där som han sa det att han ville prata med mig, och sa att jag är som stenhård. Jag växte upp med en väldigt liksom jobbig familjesituation, och min pappa var väldigt hård på mig. Och nu när jag liksom har familj själv, så hör jag ju att jag låter precis som han, för jag är precis lika hård som han också. Jag kan liksom inte släppa in. Jag kan inte öppna, men jag kan inte känna. Jag kan inte ge liksom det här. Och det är jobbigt för frun, och det är jobbigt för mina barn. Och han hade dessutom då 5 döttrar, va? Så det gjorde ju inte det lättare kanske då. Utan det de hade upplevt, det var ju det att det var ju aldrig riktigt bra nog. Det fanns ju alltid något att kritisera. Det var ju alltid någonting som inte höll måttet, va? För att det fanns en hårdhet. Och han ville prata med mig om detta, och så bad vi, och så hände ingenting. Det är ju ett häftigt vittnesbörd att man ber och så händer inget. Ja. Men så efter sista mötet, vet ni, så står jag här, vi talar, det är lovsång pågår lite grann så där, och vi håller på, ska börja runda av strax, och då ser jag att då får jag ögonkontakt med honom, så kommer han fram, kan du be för mig en sista gång? Men så känner jag ska inte be för honom, utan jag bara kramar om honom och så säger jag, känner att jag ska hälsa dig från din himmelske fader, att han, hur mycket han älskar dig. Och då brister han ju. Och han gråter och gråter och gråter, och han snövlar ner liksom hela axeln så här. Och jag tyckte det var helt okej, vet ni, för jag ser ju frun och barnen, de sitter ju och ser detta, va? För de sitter här i bänken och så står han här framme liksom och kramar om mig och bryter ihop, va? Och de säger, vad är det som händer där? Vi har aldrig sett pappa gråta någon gång förut. Men så kommer han sen och vittnar, för jag känner den här familjen nämligen. Vi jobbar en del tillsammans. Säger så här att det är ett mirakel. Jag har fått en helt ny make, säger frun. Vi kan liksom prata, han kan känna, han förstår, han försöker liksom visa omsorg om barnen. Det är lite klumpigt så här, men han försöker ändå visa omsorg om barnen och så där. Men för det att han hade fått den här liksom hårdheten som barn, så bar han ju med sig det i livet. Och det är på ett sätt, det är lätt att säga skärp dig. Men det är alltid lätt att döma någon när du har gått i deras skor, vet du. Och han var äldst i församlingen, han vuxit upp i kristet hem. Han var äldst i församlingen, men ändå så fanns den här liksom hårdheten. Stackars liksom, familjen var ju liksom, de var ju rädd för honom, för de visste att nu kommer han snart hem och då kommer jag få liksom domen. Det här var inte bra nog liksom. Men så fick han möta Guds kärlek och så fick han uppleva den här faders känslan. För faders kärleken från Gud. Och så började det här smälta. Så. Och helt plötsligt så blev det inte så lagiskt längre. Helt plötsligt så blev det inte så mycket tvång längre, utan helt plötsligt så kunde han slappna av i Guds kärlek och vara lite prestigelös. Han kunde till och med lyfta händerna lite grann i lovsång. Det är precis det här som händer, va? Att du blir trygg i Gud. Du slappnar av tillsammans med din fader. Och det är en väldig skillnad på att vara sänd av en pappa eller en herre. Eller hur? För en herre kommer relatera till dig som en arbetsgivare. Du får lön utifrån hur bra du presterar. Men en pappa försörjer ju sina barn. En pappa och mamma då är ju ansvarig på något sätt för att se till att barnen har ändå mat på bordet, och ändå det är någonting han lovar det, vet du. Och det är det här som Gud kommer få upprätta i Kristus Jesus. Och många människor, vet ni, som pratar med, jag delar lite här, vi ska snart börja be nu här, men jag har bara känt, jag ville bara dela lite om det här på förmiddagen, som jag coachar i det profetiska så här, va. De får jättesvårt i det profetiska och är jätterädd för att göra fel. Och inte bara rädd för att göra fel, för att man är ju rädd för djävulen också. För tänk om det blir fel här. Tänk om jag råkar höra fel. Tänk om inte det blir rätt. Liksom. Och jag bara tänker, ja, vadå då? Det är klart det kommer bli fel ibland. Jag har gjort bort mig så det bara sjunger om det ibland. Och det är ju så det funkar, va? För man är ju inte färdig när man börjar. Då behövde man ju inte börja, för då var man ju redan färdig. Utan vad jag ser då är att den här personen behöver få möta Guds hjärta. Behöver få uppleva Guds kärlek. Behöver få uppleva faderns kärlek. Den här personen behöver inte vara fokuserad på allt man ska göra för Gud. För det är ju enda paradigmen som den här personen har levt i. Utan den här personen behöver få möta faderns kärlek. Och det är ju därför, vet ni, som vi i våra församlingar utöver Sverige har så mycket duktiga människor. Jag har tänkt på det. Vi har så mycket duktiga människor som är med och som satsar och som tjänar i församlingen och som går på och kör på och sådär. Och så bränner man ut sig, eller också så kör man på så mycket att man inte liksom har tid för vara sig själv eller liksom familj och så. Och ibland så liksom kommer människor till mig och säger så här, för de tror att jag kör på den stilen så här, va? Så kommer de och säger, man måste ju inte jobba ihjäl sig. Du måste ju inte resa och predika om du inte vill. Nej, så jag vet det. Det är förklart jag inte måste. Och så frågar någon min fru, kan Martin slappna av när han är hemma? Och ungefär som att jag lever för mitt arbete, va? Men när jag kommer hem, då vill inte, vet ni som har sett mig en del, att då vill inte jag göra mer, va? Då vill inte jag vara igång, utan då tar jag min Stålman en morgonrock och min kopp kaffe. Och sen ser vi när Brynäs än en gång trycker till Luleå i hockey, eller Europa. eller sådär. För att jag processar inte mitt liv med Gud. Kallelsen är inte så viktig för mig. Det låter jättekonstigt när jag säger det kanske. På ett plan är det inte så viktigt för mig. Det är inte så viktigt för mig att jag får massa resultat och att jag lyckas liksom i mitt kristna liv. Utan det som är viktigt för mig är att jag får gå med min himmelske pappa. Det viktiga för mig är att jag får uppleva flowet ifrån honom. Och ibland så skulle det vara så gott om vi kunde komma bort ifrån det här i församlingen, att församlingen är en plats där vi har en massa verksamhet och gör en massa saker hela tiden och så där, utan att vi på något sätt får tag på Guds vision att han vill ha familj. Det är, vet du, det finns någonting i det här som jag bara upplever Gud vill föra oss in i. Och det var en av de sakerna också jag körde starkt med uppe i Arjeplog så här, när jag började bygga hela den tjänsten där uppe. För det är att jag upplevde att det fanns så mycket tjänartänk, va? Att vi måste ändå be och fasta och pressa på lite till, va? För att vi ska få en genombrott för bygden. Vi måste ändå ha lite mer vision. Och ni är ju sådana föredömen på detta. Det var ju fantastiskt, va? Men jag upplevde att det fanns en dimension till där som Gud ville komma med. Och det var ju det att församling kanske inte handlar om att man måste göra hela tiden. Eller? Det här med att se människor frälst och helad. Tänk om inte det är så att man kan liksom massproducera frälsning på det sättet. Att om vi bara har bra nog program, alfakurser och show och så här, kör liksom en bra stil här, så kommer människor bli frälst. Utan tänk om det är så att när människor upplever faderns hjärta på djupet, så går det inte att låta bli att vittna. Tänk om det är så att du i ditt kristna liv inte behöver ett yttre tryck för att gå med Gud, utan du behöver uppleva faderns hjärta. När jag har sagt det så säger inte jag att vi inte ska göra någonting i församlingen. Men jag bara säger det att om vi bara har ett tjänarperspektiv på allting. Det är därför vi får en massa utbrända ledare och pastorer. Det är jättelätt att lösa hela utbrändhetsfrågan i pastors. Möt Gud som pappa, så behöver du inte prestera. Det var någon som skrev om hon hade bränt ut sig. Det var ju någon artikel i Dagen om detta då som jag fick se. Och hon sa, jag har insett att på nästa plats dit jag kommer så kan ju inte jag vara Niklas Pienso. Nej, det är klart, det kan du inte, för att du är ju kvinna och du är ju inte Niklas, utan du är ju du. Men det säger mig att den här personen hade tagit ett föredöme för hur man skulle vara som pastor och försöker leva upp till det, va? Och det vore ju, hade jag på sig, ursäkta uttryck, men det vore som ett helvete på jorden om jag skulle stå här och predika och försöka leverera till er, va? Jag menar, det vore, då skulle jag ju behöva liksom pressa på och prestera och hitta liksom, hittar jag nog genomtänkta slogans nu? Hittar jag liksom, är jag bra nog på att säga detta så att det här går hem? Och går det hem så pass mycket att jag faktiskt kan få fler kallelser när jag talar om detta? Det vore ju inte så spännande egentligen. Men jag säger det här nu. Inte för att jag vill driva med någon egentligen, utan för det att jag vill visa på att det blir så om du har ett tjänartänk. Om inte du har mött faderns hjärta på djupet, så kommer det bli så för dig att du kommer alltid tänka på Gud i termer utav gärningar och belöning. Du kommer alltid tänka på det här och hålla på och mäta dig själv och liksom så här. Jag tänker på det och se, är jag där jag ska vara som kristen? Är jag bra nog? Känner igen de här tankarna? Tänk om mina barn skulle komma så liksom, Benjamin sitter där, jag sitter ju där då med mitt kaffe och min morgonrock så där och slappna av. Och så tänker jag att, kan jag fråga pappa om vi ska hitta på någonting? Är jag där att pappa kan följa med mig ut och spela bandy med mig? Ja, jag kanske är för lat ibland då, men det är en helt annan sak. Men tänk om man skulle komma så, är jag där? Har jag förtjänat att få hjälp av pappa? Jag skulle bli helt bedrövad om de frågade, om de höll på sådär. Utan jag vill ju att de bara kommer. Och någonstans så behöver vi få in det här i vårt liv med Gud. Och jag upplever att det här är någonting som vi är ett otroligt behov av att kristenheten, kristendomen får en uppenbarelse utav. Jag har satt här, vet du, med en kille som för ett tag som det gick bra för. Ja, det är ju så att jag är som den där ödlan som inte äger någonting men ändå bor i palatsa, för jag får bo hos mycket bra folk när jag är ute och reser. Jag bodde hos någon som hade ju ett fantastiskt hus, fantastisk stuga, och som just hade köpt en ny stor båt bara för att han hade råd, sa han. Och dessutom så är han en av de mest generösa givare jag känner. Så att det är liksom ingen, jag vet ju alltid när jag säger så är det ju någon som börjar reagera. Varför gör han det när han skulle kunna ge till mission? Ja, men det finns andra saker man kan göra också om man har ett stort hus och en bra. Man kan bjuda med sig folk och man kan ge folk liksom, man kan betjäna människor på det sättet. Va? Och han sa till mig, du vet, ibland så sitter jag här och känner att är jag sämre för att jag äger detta? För det är ju sådana tankar som kommer in mycket. Då går det åt andra hållet, att jag borde ju inte göra detta. Jag borde ju inte ha det här. Jag borde ju inte satsa på det här. Men jag sa det, vet du om en sak? Att det handlar ju inte om vad du har och vad du inte har. Utan det handlar ju om ditt hjärta. Och jag är inte dugg orolig för dig, sa jag till honom. Därför att jag vet att du i grunden har mött Guds hjärta så djupt. Att du kan inte låta bli och vara generös med det du har. Och bara ge och bara välsigna. Men det är ju de här jämförelserna. Eller om jag skulle hålla på och tänka, ja, men jag är ju inte riktigt lika lyckad som han, så hur kan jag sitta och prata med honom? Det sticker lite i ögonen på mig att han har en fin bil och inte jag. Nej, men så där vill inte jag hålla på och lära mig. Jag mår ju inte bättre över att jag går och tycker att det är orättvist att någon annan har det bättre än mig. Eller? Utan Bibeln kallar ju det här avundsjuka, vet du. Och avundsjuka blir du inte av med därför att jag står och säger till dig att du ska skärpa till dig. Men du vet, när du möter Guds kärlek och Guds hjärta så löser det dig från jämförelse. För du har ju inte ditt värde i vad du har eller inte har, utan i att du älskar dig av Gud. Och sant är att när jag är och predikar en del församlingar så märker man att det finns en attityd av att ja, men vi är välsignade så vi har mycket pengar så det är bra med oss. Men lika sant är att när jag är och predikar på konferenser där folk har det betydligt sämre, så finns det precis lika mycket dömande attityder emot de som har mer. Och så tänker man, borde inte samhället gå in och korrigera detta? Varför liksom är det så här? Men du vet, jag har upptäckt en sak, och det är att när man möter Guds hjärta så släpper man blicken på det där lite grann. För det där blir inte så viktigt. Folk får ha vad de vill. Det hjälper. Jag behöver liksom inte hålla på och fundera över vad har den och vad har den inte och sådär. Utan jag går med Gud. Och så är han med och så välsignar han mig. Och så kan jag bara vara generös och bara tänka, tack Herre att du verkar, att du leder de andra av dina barn också. Att det här kommer bli jättebra, för du leder dem rätt och du välsignar och sådär. Tack att du bara förlöser en generositet i Kristi kropp. Och tack att du också förlöser en tacksamhet i Kristi kropp där vi kan glädjas med varandra och välsigna varandra. Är inte det skönt att bara kunna släppa de här sakerna? Va? Livet blir mycket mindre komplicerat då. Om du går med Gud. Och du inser att du är ju så värdefull, så älskad av Gud precis som du är. Att han ville dig innan han skapade världen. Väldigt mycket annat faller bort då. Gud är din pappa. Och jag tänker vi kan köra igång samma skiva som igår här. Så tänker jag, jag bara kände att det fanns en hel del kanske behov här just nu med att få möta Gud lite grann som fader. Och jag tror att Gud vill tala till dig, vet du. Jag tror att Gud vill bara röra vid dig, betjäna dig och liksom i det här. Och jag har medvetet tagit lite så här halvprovocerande exempel åt olika håll här nu idag, just därför att jag vill liksom sätta fingret på. Vad har vi vår identitet i? Hur ser vi varandra? Och landa i detta att om inte vi får tag på detta med Gud som pappa, så blir det alltid svårt mellan syskonen i familjen. Men när man får tag på det här med Gud som pappa, då faller de här sakerna av, för då vet man att det finns en trygghet i familjen, därför att våran far omsluter oss. Någonstans i detta. Så igen så vill jag att vi tar ett papper. Jag vet inte om du hittar ett papper här. Du kan hämta dem igen om du vill. Mm. Eller du tar din mobiltelefon. Det är ju de som har mobiltelefon, eller vad det är, om du har liksom padda eller vad det är du har med det. Så sätter du det, och så vill jag bara liksom att vi ska lyssna in Gud lite grann. Det här med att han talar till dig. Att du känner det här vittnesbördet inom dig. Abba, Fader. Och att du på något sätt låter honom kanske också betjäna dig och tala in i det här, där du kan ha haft så från din pappa. För det finns ju de här inne som, jag vet ju de här inne som har haft fantastiska föräldrar, som jag känner en del. Men så vet jag att det finns ju de här inne som har vittnat om helt andra erfarenheter utav sin pappa. Oavsett hur det har varit eller inte varit, så bara kände jag här när vi förberedde detta att Gud vill göra någonting här idag. Och jag skulle bara vilja att du låter Gud på något sätt så här. Du kommer inför honom nu. Inte för att be för världen eller bryta igenom för nationerna, även om det är väldigt underbart ibland. Men du gör inte det nu. Utan du kommer till Gud som hans dotter. Och så är han din pappa. Du kommer som hans son. Och så är han din pappa. Och så får du ge allt det här. Är jag värd att älska bara för att jag är din son? Är jag värd att älska för att jag är din dotter? Och så ska du få höra det här inom dig. Abba, Fader. Det finns ett vittnesbörd här inne. Inom dig så är jag helt övertygad om att det finns ett vittnesbörd. Jag vet att det här är smärtsamt för en del. Vi kommer ta tid och be för dig sen också här. Jag vet att det finns ett vittnesbörd inom dig. Där du känner det här. Pappa, jag längtar efter att uppleva den här kärleken. Jag längtar efter att uppleva den här närheten. Jag längtar efter att få bli sedd som dotter, som son. Och jag längtar efter den här faders kärleken. Och vi kan göra så att ni får bara sitta en stund här och ta emot. Och är det så att det kommer upp en massa känslor inom dig nu som gör att det här blir jobbigt för dig, så gör vi så att jag kommer finnas här, och ni kan vara med också, Rebecka och Oskar här, och liksom sitta här framme, va. Och så kan ni komma fram om ni känner att jag fixar liksom inte det, jag behöver förbön för detta, för det här gör så ont för mig. Och så ber vi för det. Men vi tar en stund nu här, som sagt, typ 10-15 minuter som igår, där Gud får tala till dig. Sen kommer jag göra en inbjudan också, vi kommer be för dig. Så här. Men om du känner, för jag kan tänka att det kan vara en del kanske som känner att jag behöver förbön nu för att det här är jobbigt för mig. Då vill vi ta tiden och betjäna. Så vi gör som igår, att ni kan sprida ut till lokalen här. Och så bevarar vi stillheten här inne. Och så kan du stänga dörren där borta. Jag kan gå ut i köket, va? Så att vi liksom blir lugnt. Så kan ni sätta er i soffan, sätta er, sprida ut det här. Och ni kan komma fram och sitta här, Rebecka och Oskar. Och så ni som känner att det här är för mig. Jag behöver det här. Jag behöver möta Gud som pappa. Så kan du komma på förbön. Men sitt och skriv ner vad du upplever. Vad talar Gud till dig? Hur ser Gud på dig som hans son? Vad är hans hjärta för dig? Vad är hans hjärta för dig? Hur ser han på dig? Vad vill han? Hur känner han inför dig? Han är din pappa, du är hans dotter. Vad vill han säga till dig? Och så lyssnar du in. Och så skriver du ner, va? Jag tror att det finns de av er som kommer få hälsningar från Gud här nu. Där. Så du kan bära med dig egentligen resten av livet. Det är bara att låta den himmelske pappa tala till dig. Inte om kallelse, inte om tjänst, utan Hur ser du på mig? Hur känner du inför mig? Och då vet du utifrån det vi har talat att Gud är fullkomlig kärlek. Han har tagit all din synd. Han kommer inte komma med kritik. Han kommer inte komma med anklagelse. Utan han kommer komma med det här Abba Fader in i ditt liv. Och röra vid dig. Så vi tar en stund och gör det nu.